en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladet Premier League-podd denna måndag i maj. Makoto Asara heter jag som sitter här med mig från London. Frida Fagerlund, hur står det till där borta?
Jo tack, det är fint. Vi har ju bank holiday idag så att ja, tekniskt sett borde jag vara ledig, men jag går ju efter svenska tider så att ja, det får bli lite jobb för min del ändå. Mm.
Jag, nu poddade för jag på en bank holiday förra veckan. Svensk bank holiday ska ju sägas, alltså första maj. Så att vi kompenserar med varandra här lite kan man väl säga. Och anpassar det för båda.
Ja, var ju i och för sig bank holiday här också då.
Ja, det var, ja. Första maj är bank holiday i England också. Alltså.
Ja, det här var ju en extra eftersom på grund av kröningen av King Charles.
Ja, det kan jag tänka mig att du följde, eller?
Ja, ofrivilligt. Det var ju överallt, trots att man försökte duckade, men till och med på Tottenham Stadium så visade de det på alla skärmar. Det är vanligtvis Sky Sports, men nu var det istället BBCs bevakning av den kröningen, så att ja, det var väl fint, antar jag. Ja, inte om du frågar Liverpool-supportrar, men
nej, det, det bemöttes väl med olika mycket entusiasm beroende på vilken arena du åkte till, vilket ju inte är så förvånande kanske heller. Med det sagt så tycker jag vi drar igång dagens avsnitt och jag tycker vi börjar i Newcastle. För där var det ett toppmöte som hette duga, Newcastle-Arsenal 0-2. Arsenal som håller liv i sina titeldrömmar. Ja, men Newcastle hade en del lägen, Frida.
Det hade de, vilken match det här var. Det var ju verkligen hög klassig fotboll och väldigt stort underhållningsvärde och dessutom väldigt mycket gruff också, vilket bidrar lite grann också till att det blir liksom, det sprakar ännu mer om en sån här tillställning. Jag tyckte det var intressant på förhand att det var så mycket snack om det här mötet på St. James' Park förra säsongen som ju slutade med en 2-0-seger till Newcastle, och det var ju på något sätt den sista luften som gick ur Arsenal, för sen tappade de ju den här Champions League-platsen till Tottenham, och den matchen drogs ju upp väldigt mycket trots att det känns som att ja, men det har ändå gått ett helt år, det har hänt så himla mycket i båda klubbarna, det är ju inte, vi är ju inte där nu. Alltså båda klubbarna har kommit väldigt långt sedan dess. Så jag tror att det var Eddie Howe som påtalade det också. Att man kan inte gå tillbaka och titta på den matchen. För att den kommer inte hjälpa en så mycket. Just eftersom att det har hänt så mycket. Men så visade det sig ju att Mikel Arteta, som ju gillar att dra fram ja, men, gamla tweets som till exempel Ivan Toney har skrivit eller annat för att på något sätt tända sina spelare. Han hade ju plockat fram dokumentärserien All or Nothing och visade just de här klippen på spelarna och hela ledarstaben efter den här 0-2-förlusten då, och deras ansikten och hur miserabla de var. Och Aaron Ramsdale menar att det hjälpte dem här, att det faktiskt plockade fram någonting ur dem, alltså någon form av attityd och lite extra vilja. Och jag vet inte, han var i alla fall på topp ju, Aaron Ramsdale, liksom Nick Pope också i Newcastles mål, så att ja, det verkade ha hjälpt dem här helt enkelt.
De måste ju ha tänkt när de såg klippen från All or Nothing att alltså, om inte vi skärper oss nu så kommer den där glödlampan fram igen. Så vi måste leverera för att undvika den ännu en gång.
Ja, de här seriefigurerna som man ritade upp av hjärnan och hjärtat och allt vad han har för sig. Han har verkligen speciella tränarmetoder eller ledarmetoder, Mikel Arteta. Men uppenbarligen fungerade det ju här i alla fall, och dessutom så vann de ju också mot Chelsea, så att nu är de på något sätt på banan igen efter den där hemska förlusten mot Manchester City. För att det var ju verkligen ett statement från Man City i den matchen. Men nu på något sätt har de hittat tillbaka till sig själva. Och tycker också att Jorginho ska få en shout-out för att ja, det var Martin Ødegaard som stal rubrikerna. Men jag tyckte att Jorginho verkligen visade vad han kan göra med sitt lugn med bollen. Och han bidrar ändå med någonting annat jämfört med de andra mittfältarna de har.
Han har ju varit lyckad på, alltså, i den rollen man tänkte att han skulle ha som någon sorts komplement och backup när det behövs. Så han har ju inte gjort bort det någon gång egentligen när han har fått möjligheten att spela.
Nej, och det var ju verkligen på tiden också. Väl. Tycker ju att Partey har ju inte sett ut som sitt gamla vanliga jag. Och det var ju samma sak med Ødegaard egentligen fram till matchen mot Chelsea där han verkligen kom till sin rätt. Och han fick göra de här diagonala löpningarna två gånger om som han ju älskar. När han kunde dra in två mål. Och det är ju också det där med att om man kikar på hur många mål Arsenal-spelarna har gjort, så visst, Jesus har inte öst in mål, men de har ju väldigt många spelare som har gjort många mål. Och Martin Ødegaard är ju en av dem. Han står på 15 mål nu.
Det är lika många som Martinelli i ligan.
Precis. Och det är väldigt imponerande för en mittfältare. Men ja, som sagt, Martin Ødegaard, han gillar ju att komma i de ytorna där, alltså från sin högerposition då, när han liksom kliver in diagonalt så att han får slå till med vänsterfoten, för han är ju väldigt vänsterfotad. Han gillar inte riktigt att avsluta med högerfoten.
Nej, och Ødegaard som gick vinnande ur den skandinaviska kampen som det här blev också, i och med att på andra sidan stod ju Alexander Isak från start tillsammans med Callum Wilson i en startelva den här gången också. Vi har ju efterfrågat lite det, att se de två tillsammans. Vad tycker du vi fick för resultat av det?
Jag tyckte det var lite fascinerande, för att i halvtid så jag vet inte riktigt vem det var Sky frågade av sina experter, för att de visade inte bild utan man kunde bara höra rösten. Och så var det någon som sa att ja, det här med Callum Wilson och Alex Isak har ju inte fungerat. Och jag tänkte att ja, fast var det verkligen helt sant? Jag menar, Newcastle kunde ha haft ledningen med 2-0 efter 15 minuter om ja, Jacob Murphy hade haft lite mer flyt där när han prickade stolpen, och sen var det ju den här straffsituationen som inte skulle ha varit straff, så att det var ju bra att det inte blev någonting av det, för att det var ju väldigt tydligt att bollen tog på Kivios lår. Men sen samtidigt så jag tyckte att det var väldigt hårt att bara konstatera att det inte hade fungerat för Newcastle, bara för att de låg under, för att det var ju så tydligt att det här var en väldigt jämn match mellan två jämna lag. Och jag tror att dels att kunna ha då Callum Wilson, han var ju inte lika involverad som Alex Isak. Jag tyckte att Isak hade ett par aktioner som verkligen visade på hans tekniska briljans också. Och han fick ju betydligt mer boll där i sin roll till vänster. Och Callum Wilson var kanske inte lika mycket involverad, men det är ju rätt så tydligt ändå att detta är ju på något sätt, ja, men Eddie Howes bästa konstellation. Sen är det klart att alltså Jacob Murphy där till höger, ja, han klev ju av i andra halvlek också, så att det finns ju, de har ju ett par andra alternativ där i Almiron, och de har Saint-Maximin också och så. Men nej, jag tycker ändå att den största skillnaden här också blev ju på något sätt att Arsenal ändå har de där spelarna man kan kasta in nu. Och det är ju så intressant, för att det var inte så länge sedan som de inte hade det. Men nu, ja, efter att de värvade in Trossard och Jorginho, så fick de på något sätt ett, ja, alltså det stabiliserades ändå på något sätt. Och alltså just deras truppbredd, så att där hade de ju verkligen också ett S i rockärmen, får man säga.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
2-0 vann de med alltså då, och håller sina titeldrömmar vid liv. De är ju dock beroende av att ett annat lag går på några nitar. Vi kommer till det här laget lite senare, men först så tycker jag att vi kikar lite på Kampen kring Champions League-platserna. Newcastle har förlorat här men har fortfarande väldigt bra utgångsläge inför slutspurten av den här serien att norpa en topp 4-placering. Frågan är, håller Manchester United på att tappa sin tidigare solklara Champions League-plats? För nu är det ju två raka förluster man har fått här sen vi poddade senast. 0-1 mot Brighton i torsdags när Alexis McAllister väldigt sent på en straff avgjorde i Brightons favör. Och nu då en 1-0-förlust mot West Ham där Benramas skott hittade in via David De Gea och blev matchens enda mål där. Ja, Frida, är det läget att oroa sig på Old Trafford?
Först och främst så ska ju De Gea givetvis inte släppa in.
Nej, nej, så är det ju. Så det ju. Där ska vi ju slå fast att han inte ska.
Det är en enorm målvaktstabbe. Å andra sidan så var han väldigt viktig när de mötte Brighton. Stod för många fina räddningar och sen så lyckas de förlora den matchen också på grund av att Luke Shaw, ja, handboll där i slutet och så kan McAllister dra in den där straffen. Det var i och för sig för Brightons del så var det väl revansch då efter den här matchen. Hösten 2020 var det väl när Bruno Fernandes drog in en straff efter slutsignal också. Just som gjorde att Man United tog de tre poängen. Så att här fick ju verkligen Brighton, de har väntat länge på att få den här revanschen och den kom till slut. Men nej, jag tycker väl framförallt här i mötet med West Ham att man slås av hur energin bara försvann efter ett tag. Det var inte som att Manchester United var usla rakt igenom i den här matchen, men att West Ham hade så mycket mer vilja. Ja, det kändes som att den här kämpaglöden, jag gillar egentligen inte att prata om den typen av aspekter i fotboll. Jag kan tycka att det blir lite väl mycket snack om känslor och attityd och sådär. Men lika mycket som Arsenal till stor del vann mot Newcastle, just för att de faktiskt visade kämpaglöd och rätt attityd och att de verkligen var på tårna, så förlorar ju Man United den här matchen för att de inte är det mot West Ham. Och att West Ham faktiskt, ja, men ville mer på något sätt. Och ja, jag vet inte, återigen så börjar man ju tänka på om, ja, vilken striker ska in egentligen i sommar? För att det framstår onekligen som att de behöver ha in någon riktig vass där istället för Weghorst och istället för Anthony Martial också, för att det urvalet är ju inte det bästa tyvärr för deras del då.
Nej, men man tänkte ju, för jag var en av de första som hyllade valet att plocka in Weghorst, men där har man ju inte riktigt fått napp överhuvudtaget och inte alls kommit igång på det sättet man kanske hoppades och trodde. Martial
har... Inte målmässigt.
Nej, absolut. Han länkar ju bra i spelet och så vidare ibland, men det har ju uppenbarligen inte riktigt räckt när Marcus Rashfords målform har svalnat något, när Bruno Fernandes kanske inte heller har hittat poängen och varit avgörande på så vis. Och Martial har ju kvaliteterna egentligen, men ja, de har inte riktigt kommit till sin rätt heller här, och de har ju lite lägen och så vidare också, men det vill sig inte riktigt för United. Men framförallt det jag tänker nu är ju att nu har de ju faktiskt inte den här Champions League-platsen i egna händerna mer.
Nej, precis. För att Liverpool går som tåget, så att just nu så framstår det ju som att de är de största hotet, och sen så ligger ju Tottenham på 57 poäng är det väl, så att de är ju lite bakom ändå, men nej. Men
eller i egna händer verkligen... har de det i för sig fortfarande, det var jag som
det har de, fel. För de har en match, De har en match mindre spelad, och de möter faktiskt Wolves som är lite upp och ner också, och de har ju säkrat nytt kontrakt också, så att det är möjligt att de inte känner själva att de inte har så mycket att spela för, men nej, de måste verkligen se till att vinna i nästa match, om inget annat så för att, ja, men visa att de rent psykologiskt befinner sig på en bra plats, för att annars börjar man ju tänka här att de kommer tappa den här Champions League-platsen, och vad skulle det betyda för Ten Hags projekt? Ja, men då blir det ju ändå på något sätt ett steg tillbaka. De har haft en bra säsong totalt sett i alla fall, men att tappa det så här på upploppet, ja, det vill man ju inte se heller till nästa säsong. Och plus att du kan ju inte handla spelare på samma hylla om det är så att du inte har Champions League-spel. Det blir ju ändå en väldigt stor skillnad, ja, kring transfers också.
Du måste ju lägga en helt annan form av pengar dessutom för att locka spelare, ifall du måste kompensera för att du inte har CL-spelet heller. Och dessutom så är det ju så att, ja, de spelare är ju inte intresserade av att gå dit om de inte har Champions League och jävligt. Och du har inte lika mycket pengar att spendera heller. Vi kan slänga in en fråga här från Fredrik Undbäck. Har United verkligen blivit så mycket bättre under Erik ten Hag? Köpt in spelare för 250 miljoner pund men bara tagit poäng mot ett av topp 9-lagen borta. Hans kärlek till spelare med Hollands koppling har inte varit någon succé förutom Lisandro. Kan man ifrågasätta Erik ten Hag?
Ja, alltså om vi minns tillbaka hur Man United såg ut under Ralf Rangnick, så ja, de har blivit bättre.
Ja, det...
Man glömmer snabbt också hur illa det faktiskt var. Mm. Ja, jag tycker att de har blivit bättre, men det är ju väldigt tydligt att de är inte ända framme. Å andra sidan, han har bara varit där ett år. Så att han, det är väl självklart att Erik ten Hag måste få mer tid på sig. Nu är de ju i FA-cup-final dessutom, så skulle det vara att de plockar en Champions League-plats. De kanske till och med tar hem FA-cupen, vem vet. Ja, men då står de på två titlar den här säsongen och plus en Champions League-plats. Det måste man ju verkligen se som högst godkänt.
Ja, det är en jättelyckad säsong för Uniteds del, utan tvekan. Sen är frågan om de skulle missa CL nu, är det en misslyckad säsong?
Ja, det är misslyckat på så vis att de i så fall har kastat bort det helt på egen hand. Det är ju uppenbart att de fortfarande har någon sorts mental hållhake. Om man ser till vad för typ av match. De kan ju inte riktigt hantera heller, tycker jag i alla fall, när det går lite dåligt. Att de har svårt för att hantera den typen av situationer. Om man såg exempelvis i mötet med Liverpool när de kollapsar totalt och det var ju alldeles för många baklängesmål sett till vad statistiken berättade för oss egentligen, alltså sett till hur många avslut Liverpool hade på mål. Men samtidigt så var det en sån där situation där man kände att Man United har ingen aning om vad de ska göra när de börjar släppa in mål, att det är som att de nästan fryser fast. Och jag tycker väl på något sätt att det är någonting de måste utveckla, och de måste hitta nya vägar kring att just hantera den typen av motgångar. Men nej, det är upp till bevis här mot Wolves nu, definitivt. Men å andra sidan så måste man ju passa på att hylla West Ham också.
Ja, verkligen.
Det här var en väldigt bra insats från deras sida. Inte minst Declan Rice som verkligen styrde det där mittfältet.
Väldigt fina bilder efter matchen också när Declan Rice träffade en ung ledsen supporter på sidan och ger honom sin tröja och annat som dök upp i...
Nu är ju inte det... Alltså, nu är ju Declan Rice en väldigt trevlig kille.
Ja.
Så att jag är ju fullkomligt övertygad om att det där var rakt igenom genuint.
Mm.
Men om man är lite smart också, om man ser att det är en pappa som står och filmar, om man tänker på alla de här incidenterna de senaste veckorna, där Leeds har publicerat ett statement och bett om ursäkt för att de ignorerade ett gäng supportrar i en hotellobby, och sen har vi hela den här situationen med Arsenal som anklagades för att ha ignorerat en liten tjej. Inte helt usel timing heller från Declan Rice sida att vara så där snäll i det läget. Men med det sagt så är han ju en fantastisk schysst kille, och han har alltid varit de få gångerna visserligen som jag intervjuat honom, men de gångerna har han alltid varit väldigt väldigt väluppfostrad och vänlig, så att han är ju sån som person. Men jag tyckte bara att ibland är det inte helt dåligt heller när det är någon som står och filmar och fångar sånt där ögonblick på.
Nej, men såklart också att det fattar man ju. Om det var 10 barn som stod där så hade ju inte Declan Rice haft tid att vara så där trevlig mot alla 10 barnen. Såklart det är så. Sen tycker jag man kan höra ibland, som du säger också, att på vissa spelare bara, det är svårt att sätta fingret på, men det är någonting som får att beverkar genuint. Och i Declan Rice fall tyckte jag det verkligen kändes väldigt genuint. Hans reaktion i alla fall. Sen att det var stageat för att sätta honom i situationen, det är en annan sak.
Nej, inte stageat, men det är mest att man, det är så kul med engelsmän också, att de bryr sig så himla mycket om sånt här. Alltså det är så himla viktigt för dem hur man bemöter supportrar och hur man beter sig, om man är artig och hövlig och så. Och jag tycker att detta är ännu ett exempel på att de fullkomligt älskar den här typen av interaktioner mellan spelare och barn framförallt. Och det kan man ju hålla med om, att det var en väldigt fin gest av Rice, särskilt eftersom att han hade lovat bort sin tröja också till Marcus Rashford. Mm-hmm. Blev inget med det. En bra insats från West Ham verkligen. Och tycker en sån som Paquetá är jättebra i den här matchen. Och Benrahma har ju verkligen fått... han har ju fått nytt självförtroende också. Jag vet att David Moyes pratade om det för ett par veckor sedan. Kan till och med vara månader sedan. Man minns ju ingenting längre. Alla veckor går ihop. Men yep. Då sa han ju just det här att Benrahma inte hade varit tillräckligt jämn i sina insatser. Att han är alldeles för mycket att ja, men han gör några mål här och där. Och sen har han en måltorka på ett par veckor och sen händer det igen. Och jag tycker väl någonstans att Benrahma har hittat den här jämnheten i sina insatser nu på sistone. Och likaså Paquetá, så att det ser ut som att West Ham faktiskt kan avsluta den här säsongen på ja, så mycket på topp som man kan göra efter en säsong som i övrigt har varit en ganska stor besvikelse.
Nu är det inte matematiskt säkert, men jag tycker att man ser till vad de andra lagen under dem håller på med, så det känns det ju nästan som att det här var en sån seger som ändå lyfter dem till att kunna jobba med betydligt mindre press och stress under slutomgångarna i alla fall.
Ja, det känns ju som det. Sen har de ju, nu bollar de ju fortfarande Europaspel. De möter väl AZ, va?
Ja, Alkmaar i Conference League-semifinal.
Ja, och sen har de Brentford, Leeds, Leicester, tror jag det är. Så att det är ett ganska överkomligt schema. Jag tror inte att Brentford, tycker de ser ut som att de har tappat lite, ja, lite energi och sådär. Ja. De kanske inte har så mycket att spela för. Leeds är ju en... nyckelmatch, framförallt för Leeds, men då kommer vi in på också, och sen Leicester då i sista, så att, ja, det är ju tufft, men det är ändå överkomligt motstånd, får man ju säga.
Vi kan väl ta oss dit då till det som skedde när Leeds tog sig an Manchester City och bortaplan, också faktiskt på tal om en spelare som är bra i sådana här sammanhang, interaktioner med fans och sånt, tycker jag ju är Erling Haaland. För det märks också väldigt tydligt ändå, tycker jag, i många sådana här videos som dyker upp. Men han gjorde inga mål i alla fall här när City besegrade Leeds, bara med 2-1 ska sägas, mot då ett Leeds som fått in en viss Sam Allardyce på tränarpositionen. Ja, vad säger vi om Big Sams debut på Leeds-tränarbänken?
Jag tänker bara först med Haaland, så visade han ju att han är för snäll i den här matchen.
Ja, på tal om snällhet, ja.
Ja, det var ju verkligen... Ja, det var ju storyn som prydde alla rubriker, att han alltså väljer att ge bort straffen till Ilkay Gündogan. Och inget ont om Gündogan, han hade gjort 2 mål i den här matchen och hade varit sensationellt bra. Men Haaland är ju första straffskytt, och Pep Guardiola såg inte glad ut när Gündogan missar, eller den går väl i stolpen till och med.
Och, You have to take it.
Ja, precis. Och så dröjer det inte länge innan Rodrigo drar in den där reduceringen. Så att då hamnar ju på något sätt Man City i ett läge där, ja, de visserligen har dominerat stora delar av matchen, men helt plötsligt ligger Leeds bara 1 mål back. Så att, ja, så kan det gå ibland när Haaland är lite för snäll. Men i Big Sams fall så... Ja, han klev ju verkligen in i våra liv igen med dunder och brak. Inte minst efter den där presskonferensen som han höll, där han lyckades nämna både Guardiola och Jürgen Klopp och jämföra sig själv med dem. Men jag kände hela tiden att när han gjorde det, så tänkte jag att det här är klassiskt Big Sam. Han är trots allt en suverän man-manager. Det säger alla som har haft honom som tränare, att han faktiskt är väldigt bra med spelarna. Och jag tror att detta var väl ett sätt att flytta fokus från spelarna, lätta lite på pressen på deras axlar och på något sätt flytta fokus till sig själv, för att det har han inga problem med. Det gör han gärna, han står gärna i centrum. Och han var väl i för sig nöjd med sista delen av den här matchen, men han sa väl själv att de måste upp 10% om de ska lyckas hålla sig kvar, så vi får väl se om han lyckas i slutändan. Men jag tror väl ändå att, ja, om man ska ha någon chans, jag tror att de har väl större chans med honom längs sidlinjen än Xavi Gracia. Det får man ju erkänna, med tanke på hur det har sett ut nu de senaste veckorna. Man kan behöva någon som, ja, på något sätt ingjuter lite nytt adrenalin i kroppen på en då. Mm.
Alltså det enda Leeds saknade defensiv var väl att de skulle vara med på de där snettena bakåtpassningar från Riyad Mahrez ut till en ensam Gündogan som fick stå prickskjuta bäst han ville där från kanten och gjorde ju båda sina mål på det sättet också. Annars så höll man ju ihop det ganska bra. Du får ju Junior Firpo se ut som en okej försvarsspelare. Bara en sån sak så är det bara att lyfta på hatten för Big Sam att han ändå, och det är där han kan sätta, han är ju bra på att sätta ett försvar väldigt fort. Du får en stabil defensiv. Sen absolut, det händer inte mycket i offensiven, men de får ändå ett mål framåt. De skapar ändå viss nerv och spänning i den här matchen. Det var nog ändå Guardiola som var mest irriterad efter matchen med tanke på då Haalands givmildhet som kunde ha kostat för City. Men Leeds har fortsatt ett väldigt prekärt läge i botten, ligger på 30 poäng. Har ju bara 3 matcher kvar att spela och då har vi både Nottingham och Everton på 30 respektive 29 poäng som spelar väl idag till och med sina matcher där. Så då kan Leeds vara under strecket när den här dagen är slut. Vad tror du Frida? Kommer Big Sam lyckas med The Great Escape igen?
Jag tror att det blir tufft just på grund av deras spelschema. Jag vet faktiskt inte. Det är så himla svårt att det är så himla svårt att säga kring just eftersom att det är så tätt där nere. Man får väl avvakta först och främst matcherna som spelas idag. Mm. Och sen vet vi ju lite mer, men skulle Everton, nu är ju Brighton klar favorit i den matchen, men skulle Everton gå och vinna den matchen av någon outgrundlig anledning, ja, då helt plötsligt har vi en helt annan situation. Så att det är ju, det är verkligen tätt där nere. Det är väldigt, väldigt ångestfyllt. Man är glad av att man inte själv är inblandad i det.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Några som inte är inblandade där är ju Brentford som du var inne på att tappat lite fart och energi här i slutspurten efter en väldigt fin säsong, kan man ju förstå på ett sätt. De hade inte mycket att sätta emot i alla fall när man mötte Liverpool. Ett Liverpool som fortsätter att rada upp segrar här ändå och har ju faktiskt gett sig själva i högsta grad chansen att slåss om den här CL-platsen hela vägen in i kaklet.
Ja, och Salah historiskt också. Han har ju kommit in i ett riktigt målstim när det verkligen behövs som mest. Jag tror det var Klopp själv som sa att det här är ingen match man berättar för barnbarnen om. Och det har han kanske rätt i. Mm. Och Thomas Frank känner väl också att de saknade den här sista lilla kvaliteten som krävs för att man ska få med sig någonting mot Liverpool. Men en väldigt väldigt viktig seger för Liverpool och också det här att de nu har kommit in i en sån här svit. Vilket får en att tro att de verkligen har fått momentumet på sin sida när de behöver det som mest. Och att den där Champions League-platsen som såg förlorad ut, den är ju inte förlorad än. Visst, det hänger på att Man United ska fortsätta vara lite formsvaga, men det ser ju bättre ut än vad man hade trott för någon månad sedan i alla fall.
Ja, men bara faktumet att de har 1-0 segrar, det var ju sånt som Liverpool inte kunde ta i tidigare i säsongen. Som man gör och sen liksom på något sätt stabilt avfärdar och bara radar upp rutinsegrar, och det bådar ju väldigt gott för dem inför fortsättningen där. Och framförallt då såklart att Salah öser in mål. Han har ju gjort ganska många mål där, även fast man pratar om att han inte varit sig själv den här säsongen, så har han ju fortfarande levererat på en väldigt, väldigt hög nivå rakt igenom. Men ja, som sagt, Liverpool, finns det mer att säga om det egentligen? De gör ju det de ska.
Ja, alltså också det här, plus att de möter ju Southampton i sista omgången. Så där kan man väl tänka sig att Southampton redan kommer vara degraderade. Så att det möjligtvis kan vara, man ska aldrig säga 3 enkla poäng, men att det möjligtvis kan vara en väldigt stor chans i alla fall att få med sig de 3 poängen. Nej, men jag tycker väl på något sätt att de har hittat tillbaka lite till sig själva nu ändå, Liverpool. Och det är ju, alltså dels på grund av den här rollen då som Alexander Arnold har fått, som innebär att han på något sätt blir involverad i spelet betydligt bättre jämfört med vad vi har sett under stora delar av säsongen. Det enda är väl, alltså, som man tänker med Darwin då, Nunez, som ja, men fortfarande missar lite för mycket, men å andra sidan så visar han hela tiden att det finns väldigt goda tendenser, och att jag tror att så länge man tar löpningar som han gör, alltså han har ju den biten i ryggmärgen, så tror jag att det här med målskyttet, det kommer på något sätt falla på plats, ja, och nästa säsong möjligtvis då, att han på något sätt kommer producera ännu fler mål, så att nej, det är rätt så positivt för Liverpools del just nu.
Ett Liverpool som alltså en poäng bakom United med en match mer spelad, och de har ju dessutom ganska god målskillnadsfördel på just United, bland annat med tanke på vad de besegrade just United med tidigare under säsongen. Det var ganska många mål där. Ska vi ta oss till Tottenham Stadium, för det var ju du i helgen, Frida.
Ja, det var jag.
Och fick där... se en annan spelare som gillar att göra mål.
Ja, men precis. Där sjöng de nationalsången, så mycket kan jag säga. Tyckte även det var slående på London Stadium under gårdagen. Herregud vad alla sjöng. Alltså det var som att, alltså antingen, ja, det är intressant det där bara med att antingen är man väldigt mycket för eller så är man väldigt mycket mot kungafamiljen här. Men Liverpool-supportarna, de har verkligen sina anledningar till att känna sig osidosatta av...
Och de sjöng inte nationalsången.
Nej, alltså Jordan Henderson, han försökte ju väldigt tappert, och jag såg att det ryckte lite i mungiporna på Trent, och att han funderade på, ska jag mima lite här? Och sen var det som att han bestämde sig för att nej, det ska jag nog inte göra. Det är nog bäst att stå på folkets sida här.
Här är ju en fördel. Jag tänkte på det när vi sände spansk cupfinal här i helgen, där man också kör nationalsång mellan dessutom ett huvudstadslag och ett baskiskt lag. Spanien har ju nationalsång utan text. Så du får aldrig den problematiken att du tittar på vilka spelare som sjunger eller inte, för ingen sjunger. Det är vissa som buar och vissa som jublar istället.
Och det är ju verkligen ett splittrat land, ja, får man ju säga.
Verkligen.
Nej, det är bara, eller bara, men det är ju framförallt Liverpool. Borna som, de har inte blivit behandlade rättvist genom åren, så att det är därav då att de använder det här som en sorts protestaktion. Och det kan man tycka vad man vill om, men så är det, helt enkelt. Ja. Här i alla fall, i London, så... Alltså för det första så regnade det så mycket i lördags. Det var, på fredag kväll var det strålande solsken, superfint. Söndagen var det jättefint, igår var årets varmaste dag.
Idag är det lördagen jättefint var... förmodligen också.
Ja, lördagen öste det ner. Det öste ner. Det regnade så mycket, och du vet, det regnade, och Crystal Palace såg ut som ett lag som är klara för säsongen. Och det var
som de så ofta gör vid den här tidpunkten på året.
Ja, precis. Det var lite den bedrövelsen i luften på något sätt. Och det blir ju Harry Kane återigen som gör skillnaden här och knappar in ännu mer på Alan Shearer i målrekordet. Nu har han redan passerat Wayne Rooney, så nu har han väl 51 mål upp till Shearers rekord, om jag inte misstar mig. Och ja, om det är någonting man ska peka ut, så var det ju att Ryan Mason, ja, för det första och främst så Ryan Mason och Roy Hodgson, där har vi ju ligans yngsta respektive äldsta tränare, så att bara det var ju lite speciellt att se dem stå bredvid varandra. Jag tror det skiljer 44 år mellan dem, vilket är helt sanslöst. Det är nästan så Roy hade kunnat vara Ryans farfar om, give or take a few years. Men Ryan i alla fall, Mason, han valde att mönstra någon form av fyrbackslinje, får man ändå kalla det. Det blir ju en trebackslinje när Ben Davies tryckte upp, men det var ju väldigt tydligt att han kände att ska man få ut det bästa av Pedro Porro, då måste man ha en spelare bakom honom som kan göra det defensiva jobbet. Och det är väl lite oroväckande för Porros del, för att jag tycker att han har ju mycket kvalitet och han har stor potential, men han är inte tillräckligt bra defensiv för att man ska kunna lita på honom kring den biten. Så att här var det ju Emerson Royal då som var bakom honom och städade upp då, och Ben Davies då på andra sidan. Men det gav ju en bättre defensiv stabilitet, och bara faktumet att Tottenham håller nollan här och att de, ja, framförallt de inte släpper in mål inom de 20 första minuterna är ju ett framsteg. Så att en bra dag för Tottenham, tre tunga poäng, och det var ju precis vad de behövde, samtidigt som jag inte tycker att det är någon fara på taket för Palace del. Som sagt, de känner sig nog redan klara för säsongen, och det var inte som att de var helt utspelade på något sätt. De, hade de haft lite flyt hade de också kunnat få med sig någonting här, men nej, tre tunga poäng för Tottenham.
Det är också intressant att säga om Pedro Porro, för att alltså, det här är ju en offensivt fräsig wingback som de värvade, och om de tänkte att han skulle vara alltså funktionell som högerback i en fyrbackslinje, så har de ju scoutat helt och hållet fel.
Och det, ja, det har de inte tänkt, det var ju bara Stelin.
Nej, precis. Ja,
det var Newcastle.
Det där lilla experimentet. Precis, för han körde ju trebackslinje och sen honom som framåt. Men det här tycker jag väl är en ganska smart lösning att ha Emerson Royal där bakom, som ändå har spelat upp sig, får man ju ändå säga, sett till liksom de rubriker och känslor som han väckte kanske tidigare hos Tottenham fansen, som ändå har blivit något av en favorit. Väldigt rolig intervju tyckte jag, när de skulle köra på engelska där, Emerson och Richarlison efter. Jag vet inte om du såg den, Frida.
Nej, det gjorde jag inte.
Det var väldigt tydligt att Emerson Royal hade övat in en specifik fras för att hylla Harry Kane. Jag minns inte exakt vad det var, men han sa den flera gånger på engelska och togsågade han Richarlisons försök till att prata engelska. Han kämpade på där i alla fall. Det var väldigt mysig liten intervju som när de hyllade då sin lagkamrat efter att ha gjort ännu ett mål. Måste ju sägas det, det är ju ganska sanslöst. Kane är alltså uppe på 26 mål i ligan i år. Vi hade ju pratat väldigt mycket mer om det här om det inte vore för det fanns en norrman som möste in några fler. Är ju känslan.
Ja, men ja, precis. Och frågan är ju nu vad som händer nästa säsong, för att när man satt där på läktaren så buxades det runt så här svarta ballonger med texten Leave You Out på. Så att ja, det är väldigt tydligt vart många supportrar står i den frågan, att man inte är nöjd med hur Daniel Levy har hanterat framförallt tränarfrågan de senaste åren. Så att nu hänger ju väldigt mycket på honom. Alltså vad kommer att bli nästa steg? För att skulle det vara att Tottenham missar Champions League, vilket ju är högst troligt. Mm. Ja, men då har Harry Kane ännu färre anledningar till att stanna. Och om det dessutom blir fel i tränarrekryteringen en gång till. Vi vet ju hur snacket gick precis innan Levy anställde Nuno Espirito Santo. Då pratade han om att han ville ha in en tränare som, ja, men han sa inte det rakt ut, men som påminner om Pochettino, alltså någon som spelade fred i offensiv fotboll och var duktig på att utveckla unga spelare. Och sen plockar man in Nuno, som ju inte var, det var inte första valet, det var inte andra valet, vad var det? Det var så långt ner så att, ja, men det var det enda de kunde få just då. Och sen dess har det ju bara gått ut för, sett till vad man har plockat in för typ av tränare, att det inte har speglat den bilden som Levy påstår att han ser för Tottenham. Så att nu är frågan vad som händer, vem de plockar in. Alltså tittar man bara rent, ja, men sådär, vem är mest lik Pochettino, så är det väl kanske ändå De Zerbi, sett till vad ja, men han har för tidigare erfarenhet, att han ändå har jobbat i ett par klubbar och att han sen nu har varit i Brighton i ett år. Alltså han passar ju i den mallen ganska bra då kring vad Tottenham eftersöker, men det blir ju inte lätt då för honom från Brighton. Alltså nej, det här kan nog gå hur som helst. Nagelsmann verkar också vara ett spår som har svanat betydligt också.
För dyr, att, va?
Ja, precis. Dels det. Ja, exakt. Och ja, på det då har man Harry Kane som är så himla viktig sett till sitt målskytte, men det är mycket möjligt att han vill ha en ny utmaning. Nu tror jag väl inte att han lämnar Premier League, för att hade man varit så nära ett målrekord i Premier League så tror jag inte att man lämnar särskilt enkelt. Men det snackas rätt mycket om Man United, och även om det vore en kontroversiell övergång så ja, jag tror att det kan hända ändå alltså.
Alltså det är egentligen bara två klubbar jag kan tänka mig skulle liksom visa intresset för Harry Kane, och det är United och Chelsea. Chelsea tror jag är out of the question. Finns inte att han skulle gå dit och bara bränna sitt legacy på det här sättet. United, jag kan också se den hända. För det känns som att liksom Osimhen-spåret för Uniteds del har svalnat ganska mycket också. Så ur det här perspektivet, vem är den bästa liksom garantin de kan skaffa på topp? Det är ju Harry Kane. Och det hade varit väldigt Manchester United att värva en sån spelare också.
Sen kommer ju inte Levy släppa honom frivilligt. Långt ifrån frivilligt. Han kommer göra allt i sin makt för att stoppa det.
Han måste ju nästan börja träningsvägra hålla på för att lösa något sånt. Eller verkligen tvinga igenom en sån flytt. Och liksom vägra ens sätta sig ner för att diskutera ett nytt kontrakt. Men jag vet inte om... Det blir väldigt intressant att följa i alla fall, men det ligger någonting i att det de måste lösa först är ju tränarfrågan, för just nu är det ju ett nytt namn varje dag som uppges leda jakten. Xabi Alonso är ett av de senaste jag har sett som är jättespännande och gjort det väldigt bra i Bayer Leverkusen. Ja, och också är lite
för grön.
Ja, fast lite Pochettino-stuk på det också skulle jag ändå säga, som hade varit väldigt spännande. Men det är väldigt svårt att veta vem de kommer att sluta med, men någon måste ju dit fort. Så är känslan. Och det måste vara rätt person. Vilket kanske inte alltid är helt lätt att få ihop.
Mm. Jag tänkte precis säga, vad lätt det här med att lösa.
Nej, det är ju det som är la kruxa. Det inte är så lätt att lösa rätt person väldigt fort. Så att, vi får se var de hamnar i till slut. I en annan del av London så firar man att Premier League-kontraktet är säkrat. För det är det för Chelsea som vann under Frank Lampard. Det vart ingen 0-0-7 för Frank, för att de lyckades besegra Bournemouth på Vitality Stadium med 3-1. Och jag känner väl spontant bara att det var väl typiskt att det spelade som Badia Chile och Joao Felix som avgör för Lampards lag efter att det har varit två av spelarna som har varit allra mest i frysboxen sen Frank tog över.
Ja, lite synd om Solanke också, att det är han som drar på sig en rätt så slarvig frispark som Sears sedan slår in till Badia Chile. Mm. Å andra sidan borde kanske Solanke ha haft straff med sig i den här matchen. Så att, ja. Men det är väl ironiskt hur Bournemouth vinner mot lag som man tror att de ska förlora mot, och sen när man väl tänker att oj, det finns ingen som kan stoppa Bournemouth, så tar Lampard sin första seger mot dem. Jag vet inte riktigt vad jag har Bournemouth, men jag tycker väl också att det visar att de på något sätt överträffar förväntningarna hela tiden, eller att de presterar sett över hela säsongen. Så har de överpresterat jämfört med vad de har för kvalitet i sin trupp. Så mycket kan man säga. Det finns väl inte mycket annat att konstatera än att detta var en väldigt viktig seger för Chelsea. Jag tyckte ju att Mattias Vinjas mål var otroligt. Supersnyggt. Det var en riktig kanonträff. Ska man nämna någonting? Så man ser väl lite positiva tendenser från Maduiki.
Han är bra, mot Chelsea. Jag. Det är väl lite det här sista beslutsfattandet som jag tycker han saknar, men man märker att det är ju en otroligt spännande talang och visar otroligt mycket vilja i alla fall, om inte annat.
Ja, man såg det ju i derbyt mot Arsenal och man såg det här också, att det finns stor potential, men det finns det ju hos de flesta spelarna i Chelsea. Det är ju inte det som är deras problem, att de har ont om potential, och det är ju snarare att de inte har fått in bollarna, men ja, det fick de ju här i alla fall. Väldigt viktigt för Lampard, men ja, det säger ju väldigt mycket när rubrikerna i tidningarna lyder att de har säkrat kontraktet. Det var ju inte riktigt där som Chelsea trodde att de skulle stå i maj månad.
Inte riktigt så kanske. Men jag måste säga, jag blir ju glad ändå att se både Madueke och Mudryk i en startelva, för det är sådana spelare jag tycker. Spela in dem nu, ge dem chansen att på allvar etablera sig i det här laget under slutspurten. Nu har ju kontraktet säkrat också, så nu gäller det att nu ska ju Frank Lampard bara spela spelare han räknar med nästa säsong. Eller som Chelsea räknar med nästa säsong. Det ska nästan vara order uppifrån att han bara ska använda vissa spelare. Tycker jag, egentligen, i det här läget. För att nu gäller det ju bara att försöka hämta så mycket positivt du kan från de sista matcher som är kvar.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Även om Lampard såklart har en intention att kanske också intressant när han sa det, att jag vill ju inte ha ett interimjobb nästa gång, som han tydligt var ute och sa och hör också, men vi får väl se.
Ja, han kommer inte vara attraktiv för någon Premier League-klubb i alla fall.
Nej, så precis. Vi har en match till från helgen att gå igenom innan vi går in på lite frågor och laddar för dagens tre tillställningar. Och det är Wolves mot Aston Villa, detta pigga Aston Villa som vi hyllat så mycket, som alltså åker på en plump i protokollet borta mot Wolves på Molineux. Totti Gomes, matchens enda målskytt med 1-0-mål.
Ja, det är ju intressant också att Lopetegui och Emery, de möttes för tredje gången den här säsongen. Och då räknar man ju förstås in mötena i Spanien. Ja. Men det säger väl någonting om tränarkarusellen också i Premier League. Att, ja. Och uppenbarligen så betyder det väldigt mycket för Lopetegui, för jag har inte sett en tränare fira en 1-0-seger så hårt som han gjorde i det här skedet av säsongen. När det kanske, ja, det är klart att det betyder att Wolves har säkert nytt kontrakt, men sen samtidigt så, ja, nej, han var väldigt, väldigt glad i alla fall. Ja, ska man hitta någonting att säga om den här matchen så är det väl kanske att, ja, men dels att Craig Dawson fortsätter visa att han förmodligen är deras bästa värvning denna säsong. Tyckte att han var bra, han drog ju fokus till sig vid den här hörnan då som blev avgörande i slutändan. Och sen är det också att Diego Costa, konstigt nog, han har bara gjort ett mål på de här 21 matcherna. Men jag tycker inte man ska underskatta den rollen som han har haft i Wolves ändå. Han, ja, alltså det var ju en paniklösning från Wolves sida. Men jag tyckte framförallt att man såg här i den här matchen mot Aston Villa, alltså vad han gör mycket som man kanske inte lägger märke till, som kanske inte syns i statistiken, men han var konstant på Tyrone Mings och Esri Konsa, och det här är ju två mittbackar som vi har hyllat mycket de senaste månaderna, som verkligen har fått sig ett lyft under Emery, men Kostas erfarenhet och, ja, men sättet han är så fysisk på och aggressiv, ja, man ska inte underskatta hur viktigt det har varit för Wolves under den här tiden, och det är väl därför också som de eventuellt har börjat kika på att förlänga det där kontraktet, att de är intresserade av att ha kvar honom, för att hans roll i laget har varit viktigare än vad många kanske har trott.
Det är ganska fascinerande ändå. Vi sitter här nu i slutet av säsongen och lyfter Craig Dawson och Diego Costa som två av de bästa rekryteringarna. Jag håller helt med dig, Frida. När de ändå har värvat spelare som liksom Mateus Cunha, Mateus Nunes, Pablo Sarabia, Gonzalo Guedes var ju där också en sväng innan.
Ja, alltså det är ju den största floppen, det är ju Guedes.
Ja, han är ju inte ens kvar, klart. Så att,
alltså. Nej, honom har de lånat tillbaka till Benfica, ja. Trots att de värvade in honom för stora pengar. Där kan vi snacka flopp.
Ja, verkligen, och med tanke på hur bra han faktiskt var i Valencia och så vidare också. Men jag tycker det är ganska många sådana värvningar som ändå har floppat, och det är ju väldigt intressant ändå nu att Wolves, de har ju varit väldigt intetsägande den här säsongen, tycker jag, överlag. Det har varit, ja, de började jättesvagt och så vidare, men man har liksom inte riktigt gått igång på dem överhuvudtaget. Och där blir det ju en väldigt viktig sommar som väntar, och problemet är att det känns ju som att Wolves trupp kommer baseras på hur Jorge Mendes väljer att placera sina klienter. Alltså för nu pratas det ju mycket om det här swap-affären där man vill skicka Ruben Neves plus pengar till Barcelona för att hämta in Ansu Fati. Absolut, Ansu Fati är en spelare som kanske är för bra för att spela en klubb som Wolves, men det känns som att det där är ju början till att han får någon sorts Delofeu-karriär istället. För det känns nästan blivit någon form av kyrkogård för väldigt pigga La Liga yttrar. Vilket är lite oroväckande, för det är ingen som riktigt slår i Wolves på det här sättet. Det är snarare en spelare som Craig Dawson som kommer in och gör det väldigt bra.
Ja, jag tycker nästan att Nunes, han har nästan varit en lite av en enigma för mig. Alltså jag vet inte riktigt vad han är för typ av spelare. Han såg väldigt spännande ut. Jag minns att jag var på mötet, Wolves möte med Tottenham på Tottenham Stadium, och att han visade väldigt fina tendenser då, man tänkte att här har ju verkligen Wolves en superspelare. Men sen dess så har han har inte riktigt kommit hittat rätt. Han har inte riktigt kommit på plats. Så nu är det väl, jag vet inte hur det ligger till med ryktena till Liverpool och allt det där.
Ja, men de lever.
Och jag kan ju förstå att de finns, för att han är ju man ser ju att han är en bra spelare. Alltså att han har, ja, stor potential återigen, och ja, men mycket kvalitet. Men i Wolves har han inte kommit på plats alls.
Nej, det, nu är det väl i Liverpools fall så är det väl mest McAllister det pratas om nu, och det tycker jag väl kanske är det mer spännande valet jämfört med tanke på Matheus Nunes, att han just har varit så ambivalent och lite svårplacerad den här säsongen. Vi får väl se, det kommer säkert ryktas om honom ändå till Liverpool. De behöver ju mer än en mittfältare till sommaren. Med det så ska vi röra oss in på lite frågor. Vi kan väl konstatera först att matcherna som då spelas idag måndag är Fulham Leicester, Brighton Everton och sen Nottingham Southampton. Nottingham Southampton blir ju gastkramande onekligen med tanke på läget i tabellen för de två lagen. Det blir ganska spännande de två andra matcherna också givetvis. Frågor sa vi, och då har vi bland annat en från Jonas Lessner. Vem tror ni hade haft mest nytta av att läsa Mittomas avhandling? Jag skulle säga Anthony. Och då, om ni...
Jag tror först och främst att du är den enda som hade kunnat läsa den från första början.
Jag tror inte ens att jag hade kunnat läsa den. Alltså.
Nej, kanske inte.
Min så här läskunnighet på japanska tror jag inte sträcks till att kunna läsa avhandlingar. Jag kan knappt läsa en tidning. Men absolut, men att säga att den var översatt till engelska, då pratar vi alltså om Brighton Yttern, Kaoru Mitomas avhandling om dribbling när han satte GoPro-kameror på folk och tydde olika saker. Han har ju själv pratat ner det där dock och sagt det, men alltså, ni har liksom lagt för mycket kraft på det här med att jag gjort en avhandling om dribbling. Jag skrev ju bara den för att jag bara skulle hitta något ämne som jag snabbt skulle kunna få en godkänd uppsats på. Det finns ingen liksom ambition bakom det här, vad jag redan har förklarat själv.
han tänker exakt som 99% av alla universitetsstudenter.
Jag ville bara ha ett ämne att få godkänt på. Det är inte som att jag har använt någonting av det här när jag spelar, säger han.
Men det som är, om nu Anthony faktiskt ska läsa någonting av Mittoma, så är det väl just det här att medan Anthony, vi vet vad han kommer göra när han får bollen på högerkanten, han kommer vika inåt. Men med Mittoma vet man aldrig vad som kommer att hända. Mm. Han kan gå, alltså vika utåt, han kan vika inåt, han kan göra precis vad som helst. Och det är ju det som är hans absolut största styrka, att försvararna aldrig vet vad som kommer att hända. Mm. När han kommer farande. Och med Anthony är problemet att man alltid vet vad som kommer att hända.
Det krävs att det finns vissa spelare som kommer undan på att göra samma sak gång ut och gång in, och motståndaren går på det varje gång. Du tänker så här, Arjen Robben. Om Arjen Robben fick bollen på kanten, och visste man vad han kommer göra, men ingen kunde stoppa honom ändå för att han är så otroligt skicklig på just det där, att göra just den saken i rätt sekund, i ett ögonblick, att göra den rörelsen. Anthony måste väl finslipa just det han är bra på något sätt egentligen, för att det blir nog svårt om man ska plötsligt börja göra en massa andra saker, tänker jag. Men jag vet inte, är det någon annan som behöver en dribblingsutbildning?
Jag vet inte, alltså nu, det första som poppar upp i huvudet är att jag satt och jämförde stats mellan Isak och Håland inför den här helgen, för att det är intressant, de är båda två strikers fast på väldigt olika sätt. Ja. Och där är det ju väldigt tydligt att om det är någonting, eller något område där Isak har övertaget jämfört med Håland, så är det ju definitivt dribblingar. Ja. Isak dribblar betydligt mer än vad Håland gör, och han lyckas med sina dribblingar också. Mm. Så att om nu Håland ska bli ännu bättre så kanske han ska lära sig och dribbla lite bättre också. Nej,
Håland ska fortsätta bara ta bollen och storma fram som en ångvält, tror jag. Jag tror att det är bäst för honom. På tal om hon ska spela på sina styrkor. En fråga från Marcus Lagen. Varför får inte Smith Rowe några minuter alls? Nelson, som kanske lämnar klubben, är till och med före i kön. Han skulle skolas om till någon form av...
Granit Xhaka.
Precis. De har väl börjat testa honom på lite lägre placerad position i banan, va?
Ja, men precis. Alltså, han har ju, det är ju framförallt på grund av skadorna som han inte har fått särskilt mycket spelminuter, eller som han inte har varit så involverad. Det som är fascinerande är ju att, om jag inte minns helt fel, så var ju Smith Rowe den som gjorde näst flest mål i Arsenal förra säsongen. Jag kanske bara fått för mig det, men jag har en känsla av att det är sant.
Han gjorde väldigt många mål förra säsongen, ja.
Ja, och... ja, nej, det är väl framförallt då skadorna som har... Oj!
Är det brandlarmet?
Ja, men det slutade nu. Gud, jag vet inte vad som hände. Ja, han kanske lagar mat. Jesus. Uff, gud vad rädd jag blev. Åh, mitt hjärta.
Ja, jag tänkte att jag först att det var någonting här inne i studion.
Ja, gud. Åh, jösses vad rädd jag blev. Ja, nej, men det är väl en förklaring i alla fall att han, ja, att han helt enkelt har har haft mycket skador och har haft svårt att komma in i det på grund av detta också.
Mm. Fråga från Simon Stjärnered. De Gea, sälj eller behåll? Sälj tror jag inte man kan göra som att kontraktet går ut, men det är väl, nej, släpp eller behåll då som är frågan.
Alltså, ja, De Gea, det är ju svårt. Han är ju en grym målvakt, egentligen.
Ja.
Alltså på, inom många plan. Sen å andra sidan, jag tror jag läste någonstans att han har orsakat 4 mål då på egen hand.
Mm.
Och det är flest av alla i hela Premier League. Alltså, och jag tror att Hugo Lloris hade också 4. Mm. Så det var de 2 som hade flest. Och vi vet ju om att han, alltså med fötterna, så är han är inte jättevass. Han är kanske inte tillräckligt vass för att egentligen kunna spela i, alltså kunna spela Ten Hag fotboll.
Mm.
Så att det är ju en avvägning man måste göra där. Vad är egentligen viktigast? Ja, jag tycker det är tufft, men det råder ju ingen tvekan om att han måste gå ner i lön i alla fall för att han ska kunna få ett nytt kontrakt.
Mm.
För så mycket som han tjänar nu, det är han ju inte värd. Det är ju, det är ju helt klart.
De vill ju inte aktivera optionsåret bara så där för att sätta dem på samma. De måste ju förhandla ner det på något sätt. Och sen, jag tycker att absolut, man borde ju uppmuntra och behålla trotjänare och tro på dem, men för det sker fall så hamnar jag i någon sorts mellanting att värva någon som faktiskt på allvar kan konkurrera med honom.
Ja, vem är det? Det är det som är frågan ju. Vem skulle det vara? Ja.
Om han, alltså Onana gick ju ändå in på liksom de premisserna i Inter nu när han har konkurrerat ut Samir Handanovic. Och det är ju en spelare som Ten Hag har jobbat med tidigare. Absolut, det skulle kosta ganska mycket att lösa honom från Inter. Men om det går, så det är ju en målvakt som är inte heller lastgammal, men också framförallt otroligt skicklig med fötterna och lugnet själv i sådana lägen. Och jag tror att han skulle kunna vara ganska bra för United. Men det finns ju många målvakter. Jag tänker Jan Sommer är ju också en sån målvakt som hade varit spännande att plocka. Alltså någon som verkligen på allvar är på samma nivå som De Gea eller bättre, som faktiskt kan konkurrera med honom.
Mm.
För att då kan,
ja,
vi nog,
det är klart. För det kan ju få fart på honom eventuellt. Liksom Dean Henderson faktiskt fick.
Ja, här har vi ju en sån som hade kunnat vara i för sig, men som slarvade bort.
Han vill ju inte vara.
Nej.
Han vill inte vara andra målvakt.
Nej, men det är också så här. Plocka Keylor Navas från Nottingham nu då. Till exempel. Som är van vid den typen av konkurrenssituationer och så vidare också. Det är ett annat alternativ. Ta någon fråga till på tal om målvakter. Mykremin Celebi frågar: nu när ju Ramsdale får första platsen i landslaget väl? Han har förtjänat den mer än någonsin nu. Jag tror ju fortfarande att det är Pickford dock. Som går.
Ja, man ska. Och återigen, man ska inte underskatta vad Pickford har gjort för Everton den här säsongen.
Nej.
Hur många gånger har inte Pickford räddat Everton?
Mm.
Jag tycker det är också intressant när man tittar på målvakter och vilka målvakter har gjort det bra, vilka målvakter har faktiskt kostat sitt lag. Jag menar, Melier är ju en sån målvakt som har kostat sitt lag, vilket är anledningen till att han faktiskt var petad. Vi glömde
nämna det. De tog ju också in Joel Robles. Som...
ja, för de har inget annat.
Ja, det, ja, vi kan gå vidare från det. Men,
och frågan är om han inte fick ett finger då på Gündogans straff. Jag är inte helt säker, men det kan möjligtvis ha varit så,
alltså, skulle, en liten fingerspets. Det är så fascinerande tycker jag att när då en Premier League-klubb värvar en målvakt från Spanien. Absolut som tänkt som andra val och så vidare, men det verkar som att de inte har sett vad Joel Robles har sysslat med under alla sina år i La Liga. Alltså det finns så många duktiga målvakter och så värvar Joel Robles av alla människor. Nu var han faktiskt helt, jag tyckte han gjorde det bra överlag och gjorde inte bort det på något sätt mot City, men nej, det är ju inte, jag håller inte honom högt.
Men hur som helst så har ju Melier har ju kostat Leeds, och jag tycker Basuno har kostat Southampton i botten. Där ser man ju hur viktigt det är att ha en bra målvakt.
Mm.
Och Pickford har varit bra för Everton, ja, totalt sett. Och jag kan förstå att varje gång Ramsdale gör en bra match så blir det ju omedelbart den där debatten. Att vem ska stå, vem ska stå. Och sen gör Ramsdale ett misstag. Och då kanske Pickford gör en bra match. Så att så länge Pickford inte gör bort sig i landslaget så kommer inte Southgate flytta på honom. Så enkelt är det.
Vi fotbollstittare är ju så kappvändande att alltså det räcker med att Ramsdale gör två misstag nu i början av nästa säsong så kommer man prata om att Onana ska köpas till Arsenal istället. Det är ju så det funkar på något sätt. Men i De Geas fall så finns, är det ju tydlig brytpunkt som finns på något sätt som gör att man... På tal om den diskussionen. Ja, Pickford i United är ju för sig också en sån målvakt som man pratar om. Fråga faktiskt från Vilgot Blackås här också. Borde United eller Spurs plocka in Pickford nu när Everton är nära att åka ner? Han har väl passat i båda de klubbarna?
Ja, faktiskt. Mm. Absolut. Men jag tycker det är intressant det där med känslomässiga argument och sånt. För att du har ju rätt. Alltså, det är ju så efter varje match. Att det är just det... Jag menade också i början av avsnittet med att jag försöker distansera mig från det känslomässiga och vara mer praktisk. Mm. Alltså hur man tänker kring en insats och framförallt individuella spelares insatser. För att det är så himla lätt att man dras med i det där. Att, bort med honom. Riv kontraktet. Vi får kanske tänka, ibland måste man ju kanske tänka lite mer logiskt eller lite mer förnuftigt.
Alltså. Hashtag klopp out. Nej. ska vi ta en fråga till innan vi avrundar? Vi tar frågan från Finlir här. Vilket är egentligen attraktivaste klubben i England just nu? Är det City med titlarna, Arsenal med framtid och åldern eller United med historien?
Intressant.
Alltså
jag skulle vilja säga att Man City så länge Pep Guardiola är där. Sen vet vi inte vad som kommer ske. Vi vet inte hur länge han kommer vara kvar. Men nu verkar det väl ändå som att han kan tänka sig att vara kvar ett bra tag till. Och då är väl Man City, ja, med tanke på hur många titlar de utmanar om, så är väl de den mest. Och plus också måste jag nämna, jag vet att det är mycket så här att man häcklar Etihad Stadium och Man City supportar mycket för det är som ett bibliotek där inne och bla bla bla. Det har blivit mycket bättre. Alltså de senaste säsongerna så har det faktiskt man märker att stödet är på en annan nivå nu i alla fall jämfört med vad det var för ett par år sedan. Men med det sagt så har ju Arsenal och Man United har ju historia på ett sätt som Man City inte har. Och Arsenal är ett ungt lag, så jag kan tänka mig att om man är en ung spelare så vill man mer än gärna vara del av det projektet. Man United kommer alltid ha dragningskraft i form av andra anledningar. Och det är väl just för att det är världens starkaste varumärke. Enorm historia. Så att...
Liverpool vill jag slänga in i diskussionen också, som jag tycker är relevant att ha med just på historieaspekten och allt vad det, och tradition och allt vad som är viktiga. De faktorerna kommer alltid väga väldigt tungt. Sen om man tittar sportligt, om man bortser från allt som pågår utanför planen med Manchester City, tänker jag då givetvis både på ägarskap men också såklart på utredningen som är mot dem för ekonomiskt fusk och så vidare. Så är det ju sportsligt den mest attraktiva klubben att gå till. För det är en klubb som kan vinna titlar, som där kan må ganska bra med varandra och allt därtill. Såklart Arsenal också, om du är redo att köra Artetas väg. Alltså både City och Arsenal förutsätter ju att du är redo att underkasta dig en tränare på ett sätt som kanske inte gäller med de andra klubbarna.
Alltså särskilt i Man City-fallet.
Verkligen, verkligen.
Jag menar, du kan inte räkna med att du ska få spela x antal matcher under en säsong. Det kan bli att Pep vill använda dig i en match. Det kan bli att han vill använda dig i alla matcher. Det är ju helt och hållet vad han känner för. Så att det är ju en sån där risk man får ta på något sätt. Att det eventuellt kan bli så.
Man får prata med Riyad Mahrez innan man väljer att skriva på för City. För att veta hur det känns att bara vara in och ut i startelver utan anledning.
han har ju inte varit helt nöjd.
Nej, jag förstår ju. Men han inte har varit i sanslöst. Han inte har varit mer
missnöjd. Men samtidigt, hur mycket tjänar man på att göra en Cancelo och gå till Bayern? Alltså hur mycket har han tjänat på det egentligen? Jag menar det, ja.
Men det där är ju också så här, riktigt stora klubbar så vill du ju vara kvar även fast du inte får spela så mycket. Jag sitter och tänker på nu när Real Madrid vann kuppen i helgen, så var det ju jättemånga spelare som plötsligt, och i och med att de inte har vunnit kuppen på ett tag, ansågs ha liksom completed football och vunnit allting som går att vinna. Och bland dem finns spelare som Mariano Diaz och Eden Hazard, som knappt sett dagsljus i Real Madrid den här säsongen, men vägrat lämna. Och sitter där och bara liksom plockat in lite troféer varje säsong. Och det ser ju väldigt bra ut på CV, om inte annat.
Ja, trevligt att representera Real Madrid.
Ja, Madrid. Helt otroligt att Mariano har vunnit allt som går att vinna faktiskt. Men det är en helt annan sak. Med det sagt, dags att runda av dagens avsnitt och ladda för det som komma skall i veckan. Stort tack Frida för du tog dig tid att vara med, och stort tack alla lyssnare för ni tog er tid att lyssna. På återhörande, med det sagt.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.